Tack för det, Lundborg. Då var vi tillbaka här i Placerat TV och det är äntligen fredag. Men framförallt, äntligen är Mattias Eriksson tillbaka.
Äntligen är här.
Ja, vad kul. Känns jag skulle egentligen lite haft fredagsmys här, men lönen kommer ju först på måndag så jag får avvakta lite grann.
Det får gå ändå.
Ja. Hur känns det då?
Jättebra.
Ja. 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 Kul. Du, snart är ju faktiskt Q1 överstökat.
Ja.
Dramatiskt. Kvartal får man väl
hysteriskt
säga. Vad är din sammanfattning av kvartalet?
Ja, men jag,
du är mållös.
Ja, nej, men jag var ju ganska nöjd med det här fallet i december.
Ja.
Nu kan man äntligen köpa lite kvalitetsbolag till en rimlig värdering.
Ja, just det.
Och det kunde man delvis.
Ja.
Thule exempelvis fick ju en rejäl körare ner och Stillfront var ner i 130 och så vidare.
Men är du förvånad över den här snabba rekylen upp då? Som ja, vi såg under
väldigt.
Början av
Det är ju mycket för att Fed har bytt fot.
Ja.
Bara
det.
För att börsen gick ner en månad och får de panik.
Ja. Ja,
det är man kan inte ta de där centralbankerna på allvar.
Nej, men Powell, vilken hjälte han är ändå för börsen. Men du, är det någon enskild grej förutom Fed som du skulle lyfta fram?
Nej, makrodata har ju varit fortsatt negativt.
För där
och
är
verkstad vi har gått upp till, ja, i många fall, nära gamla toppnivåerna.
För den här räntehöjningen, ja det är klart, vi pratade om det igår. Ja, du får ju den här TINA-effekten liksom, att nu är räntan låg igen, det är bara aktier som gäller. Men samtidigt ser det en hygglig konjunktursignal, är det inte det? Att det här, det är på väg ner, konjunkturen,
ja,
eller?
Ja, det är ju tydligt. Och det finns ju inga tecken på att det blir bättre.
Nej.
Nu verkar man ändå handla på att, ja visst, konjunkturen blir sämre, det vet alla. Men det kommer bli bättre sen. Ja, men det finns ju inga signaler på än så länge.
Nej.
Idag kommer ju inköpskraftsindex för tillverkningsindustrin i Tyskland som var 44,7.
Mm.
Det är ju inga
det händer grejer.
Ja.
Och då har vi då liksom att konjunkturen viker, säger vi. Även fast det kanske inte är dramatiskt, men den viker.
Ja.
Vi har pratat om ganska mycket bank. Svårt att växa, kan man säga så.
Ja, det har de haft problem med. Ja. Under väldigt
och nu har de dessutom andra problem som de brottas med.
Ja. Så bankerna fokuserar ju på primärt två saker. Och det är ju compliance, nummer ett. Inte minst nu med penningtvätt.
Ja,
den här fantastiska rapporten som kom i morse som berättar allting om Swedbank-debaclet.
Ja.
Jag blev inte dugg klokare, men det kanske ordnar upp sig så
småningom. Men compliance lägger de mycket pengar på.
Och sen är det kostnadsfokus.
Ja.
Och det är inte så kul att jobba på ett sånt ställe där det är fokus på kostnader istället för att växa affären. Och nu ser man ju då i, om vi tar Nordea som exempel, som har sparat kostnader under lång tid. Sevian pratar om att det ska sparas ännu mer.
Mm.
Men det är tydligt att det påverkar intäkterna negativt.
Mm.
Så det där med att bara spara, jag vet inte om det är rätt medicin riktigt.
Men då har vi det här dilemmat då som jag brukar ställa till mina gäster. Om du tittar på OMXS30, verkstad, ratas eller ökad oro åtminstone, bank, svårt att växa. Vad är det? 60-65% av OMXS30?
Ja, det är väldigt mycket. Ja,
där.
Det är väldigt mycket.
Vad ska man äga då? På, om man vill ha storbolag?
Jag hittade ju fyra bolag som jag kan tänka mig och äga. Och det är ju bland annat Securitas.
Ja.
Hyggligt
defensivt. Växer av egen kraft, va?
Lite grann. Växer organiskt. Jag kommer att fortsätta göra det. Vi har ändå strukturell tillväxt i säkerhet. Mm. Och omvandlingen då från bemanning som sakta men säkert går mot säkerhetslösningar med högre marginal och lönsamhet.
Ja.
Det har ju överskattats av marknaden. Det har gått väldigt långsamt.
Mm.
Men nu aktien kommer ner. Så nu är det mer rimliga förväntningar skulle jag säga.
Okay.
Jag gillar ju Astra hyggligt också.
Mm. Jag brukar gnälla lite på det.
Ja,
jag ska inte göra
men
det,
där, men finns, där bör det ju rimligtvis finnas tillväxt under många år framgent. Att de har vänt.
Ja, det måste komma tillväxt.
Ja. Och sen är frågan då, hur mycket av den tillväxten är inprisad? Ja, en hel del skulle jag säga. Så det är det svåra egentligen.
Ja.
Men vill man ha stabil, ganska trygg tillväxt så är det också bra. Och, så vad hade mer? Att min
Kinnevik vet jag att du var ute och snackade på Twitter igår också.
Ja, men Kinnevik är ju Tele2, Millicom och Zalando.
Ja.
That's pretty much it. Och det de jobbar med, framförallt på Kinnevik, det är ju allting annat. De vill ju hitta nya digitala bolag som ska växa. Och gärna erövra världen. Det är ju där de läggs fokus på. Men aktien styrs av de här tre stora innehaven. Så kan man få loss Millicom som ligger närmast i hands. Så då får man pengar till andra investeringar, investera i digitala bolag. Och då blir det mycket mer spännande. Och det är vad bolaget själva vill också övertyga om.
Och sen vet jag att du har Essity. Den aktien är upp, vad är det, 25% i år.
Äntligen.
Ser ut som en raket.
Ja. Jo, men det är efter att den har gått väldigt svagt länge.
Men de har, vad har de? PE 17, 18, 19?
Ja, men det, det är inte uppenbart billigt nu. Det har ju varit en period, då var det ju
marknaden verkar tro att de ska växa med 5-10% EPS kommande år. Är man försiktig, tror du då?
Ja, men mycket handlar
måste ju
om,
till mer nästan. För
att, ja, jag tror de kan växa mer, absolut. Ja. Och mycket handlar ju om massapriset. De är världens största massaköpare. Har haft en enorm motvind.
Ja.
Då pratar vi liksom 5 procentenheter på marginalen. Och parerat det på ett enormt imponerande sätt. Ledningen har gjort ett superjobb. Och nu ser man ju då att massapriset i alla fall stabiliseras och till och med går ner lite grann. Då. Yeah. Så länge det stabiliseras, då kommer ju de i kapp med prisökningar. Så marginalen kommer förbättras markant därför med. Så det blir ju det har ju en trygg, stabil tillväxt i volymerna ändå. Och du kan höja priserna och få upp marginalen dessutom då. Så det finns bra förutsättningar för.
Så kanske estimaten där ute är lite väl konservativa, eller?
Ja, det skulle
jag tro. Sen, jag menar, då ska man vara försiktig med det som är konjunkturkänsligt. Jag vet att du gillar bolag som du kallar står inför skördetid.
Aha.
Vad menar du med det? Om vi börjar där.
Ja, men, om man ska köpa bra bolag billigt, då gör man oftast det för att någonting negativt händer. Om vi tar Autoliv exempelvis, så var det fel fokus när deras största konkurrent Takata imploderade.
Ja.
Och då blev de överrösta med orders, vilket är väldigt positivt. På telefonkonferensen i anslutning till rapporterna så var det är mycket amerikanska analytiker som följer bolaget. De fokuserar på de här högre kostnaderna. Mm. Oj, vad det kostar i R&D och så vidare. Ja, men det är positiva kostnader för att de ska kunna hantera den här tillväxten. Och aktien trycktes ner på grund av det. Okay. Och värderingen var liksom på tok för låg. Mm. Och sen kommer ju den här triggen av någon anledning. För de stod ju framför den skördetiden i och med att de har fått de här stora orderna. Nu kommer ju triggen i form av att de delar upp bolaget. Det var oväntat. Men det brukar alltid komma någon trigger som gör att det blir crystallization of value som det kallas för. Och det har vi ju. Billerud har gått igenom en tuff period. Investeringstung period med produktionsstörning och så vidare. Produktionsstörningarna är förhoppningsvis till största del bakom bolaget. Det kommer alltid vara mindre problem, men det värsta verkar vara bakom bolaget. Den här stora investeringen då i Värmland ska vara up and running nu i senast sista april.
Kan de visa vinsttillväxt i år, Billerud? För jag vet att topline ska växa med 7-8%
någonstans. Jag tänker så här. Kassaflödet var minus 2,6 miljarder förra året.
Ja.
Det ska nästa år vara mellan 2-2,5 miljarder. Mm. Och börsvärdet är 25.
Ja.
Och de får dessutom loss någonstans gissningsvis 5-10 miljarder på den här skogstransaktionen Bergvik Öst.
Ja.
Som kommer bli klar förhoppningsvis någon gång under första halvåret. Här.
Mm.
Så det är ett enormt kassaflöde på väg in i bolaget. Och då värderas det på tok för lågt. Och det beror ju då på det som man är osäker på hur man ska göra med Bergvik Öst-affären.
Ja.
Men det bör bli mer eller mindre bra. Och även den här stora investeringen i Värmland. Mm. Om den skulle dra ut på tiden.
Men kan den dra ut mer på tiden? Eller?
Ja, men det gör ingenting. Alltså, nu kommer, jag är helt övertygad om att de. För de, men jag har varit där och tittat. Och det är många människor som jobbar stenhårt för att det ska gå in plan. Och så det tror jag det kommer att göra.
Mm.
Men den kartongmaskinen. Som är en gigant 17 000 ton, 350 meter lång. Den ersätter maskiner som är från 30-talet.
Okay.
Som fortfarande går. Så om den här maskinen startar i april eller maj. Den kommer användas, jag ska inte säga att den kommer användas i nästan 100 år. Men liksom, den kommer användas under många år.
Mm.
Och vi aktieägare kommer tjäna massor med pengar.
Det är många institutioner som gillar Billerud. Jag vet inte vad handlas om till P13-14 och sånt där. Och så har du hela den här ESG-aspekten också.
Ja.
Man gillar det. Med tanke på att där känns det som att kraven på att äga, eller snarare inte äga bolag som når upp till hållbarhet, den känslan den bara accelererar just nu.
Absolut.
I alla fall min känsla.
Absolut.
Så du tror att värderingen är för låg?
Ja.
Det är det som är grund.
Ja, om den genererar normalt sett över tid så, och redan då nästa år ett kassaflöde på 2,5 miljarder i relation till 25 miljarder i börsvärde.
Okay.
Det är ju för billigt.
Ett annat bolag då som du säger ska ha sin skördetid, det är Elekta. Det här är en aktie som alltid har en hög värdering. Jag vet inte om de handlas, det var över 25 och sånt där va? Men de,
25, 30,
de har alltid haft det. Bra efterfrågan, vi har sett omsättning och orderingången ser bra ut. Kanske lite marginalpress. Aktien har gått jättebra de senaste åren. Har de inte redan haft en skördetid?
Nej. Alltså tyvärr så, men i grund och botten har vi ju strukturell tillväxt för att fler människor får cancer.
Absolut.
Så det är ju tyvärr
den
är
finns
så.
Kvar där.
Den finns ju där. Och sen har ju de deras nya Unity-maskin där de har sålt 39 maskiner än så länge. Och ska ju snart då, det är väl första halvåret 2020 sälja 75 som har sålt då hälften. Och sen är ju det bara början. Mm. Så de är ju precis bara initialt i sin skördetid för den maskinen. Och den är ju, den ligger ju i teknologisk framkant och är mycket bättre än det som finns idag. Sen är den väldigt, väldigt dyr och det krävs stora investeringar runt omkring för att installera maskinen och så vidare. Okay. Men det som är bra, det är ändå ganska många av de här 39, jag tror för mig att de säger 30-40% har ju köpt av de privata aktörer. Det är så att offentlig sektor är ju inte lika priskänsliga och behöver inte samma ekonomi. Så de är nyfikna på ny teknik. Så det är viktigare att de här privata aktörerna köper Unity-maskiner. Och det har de gjort i stor utsträckning. För de måste ju också ha ekonomi i det hela. Så det måste vara en effektiv maskin, inte bara liksom bra för patienten. Men det här är ju bra för mänskligheten.
Mm. Och de växer, vadå, 10-15% ska de kunna växa med varje fall?
Ja, de säger själva att de ska växa med 8-10 omsättningen.
Och borde kunna få lite boost när Unity kommer igång ordentligt.
Ja, så vi ska ha en vinsttillväxt på norr om 10, 15 låt säga, under många år framöver.
Och när vi ändå är inne här på hälsovård så tänkte jag att du skulle få kommentera en graf som jag har som visar på spreaden mellan Humana och Attendo. Mm. Det är typiskt strukturell tillväxt.
Ja, sen är de ganska olika. Men,
ja, och Attendo har haft sina problem i Finland som har pressat förväntningarna delvis. Ganska mycket på vinsterna.
Det kom ju en rejäl smäll i Q4. Mm. Det jag och i princip alla andra hoppas på ju, det är att den här tillväxtfasen de är inne i nu, där de bygger nya boenden väldigt mycket, är övergående och därefter kommer marginalen stiga till de historiska
nivåerna. Men då blir 2019 kan bli ytterligare ett mellanår sett till vinstutvecklingen.
Ja, ja, verkligen. Du har ju fortfarande den här strukturella tillväxten i botten. Ja. För det är, jag menar, andelen äldre ökar. Mm. Så är det bara. De som är 80 i år kommer vara 85. Många av dem kommer vara 85 och 5 år. Så enkelt är det ju. Och den privata andelen äldrevård i Sverige är på en väldigt låg nivå i ett europeiskt perspektiv.
Okay.
Så de här bolagen måste finnas.
Och föredrar du då att ändå för Humana, de skiljer sig lite grann åt?
Ja, men nu är ju...
För den är otroligt pressad, kursen
i Attendos värdering är ju på tok för låg nu.
Okay.
Alltså det går ju lätt att se i alla fall en 30% i uppsida i aktien. Ja. Över tid.
Ja.
För nu har de ju då, vad ska man säga, de har dragit ner förväntningarna. Mm. Så tillväxten kommer ju finnas där. Jag tror de pratar om 6% organisk tillväxt.
Ja.
Och det kan de ligga på i och med att de öppnar. De väljer ju själva hur många boenden de vill sätta igång.
Och då borde vinsttillväxten vara över det?
Eller? Ja, alltså problemet är ju att de öppnar boende med noll beläggningsgrad.
Ja.
Och sen kommer in patienter, kunder gradvis. Och det har tagit väldigt lång tid. Förr pratade de om 12 månader, nu är det 12-18 månader att fylla de här. Och Humana fyller de på ett halvår. Mm. Så jag kan ju tycka att ska man inte dra ner lite grann på tillväxttakten och se till att fylla de här boendena snabbare och växa lite långsammare takt och inte pressa marginalen. Men de har en annan strategi.
De har fått lite marginalpress på det där, men du tror liksom att marginalen kan
när man kommer över den här tillväxtpuckeln
från 2020
för de mogna enheterna, inte de nystartade utan de som har kommit upp i den beläggningsgrad de ska ha. De har ju bra lönsamhet.
Okay.
Så det beror ju på att man växer. Så när man slutar växa, då kommer ju marginalen komma upp. Men nu vill man då ta sin del av marknaden under den här tillväxtfasen. Det är strategin. Så marginalen kommer ju komma upp kanske inte till historiska nivåer. Nej. Men om man räknar med dem, jag tror de hade en EBITDA-marginal på 7,7% 2018, om jag minns rätt. Och de har legat högre historiskt, men om de ligger kvar på den nivån så är aktien ändå billig på den här nivån. Okay. Då finns det fortfarande, jag skulle säga, i alla fall 30% i uppsida. Om de kan höja marginalen ytterligare, då finns det ännu mer uppsida.
Intressant. Du, ett annat tema som jag brukar fråga mina gäster nu, det är ju det här med, vi fick ett bud på Acando här i början av året, även Ahlsell kommer det i slutet av förra året. Va? Vi har en krona som har varit i fritt fall. Mm. Vi har en ränta som uppenbarligen inte är på väg upp, om man ska tro Powell, för att se hur Ingves agerar. Och sen är vi då på toppen av konjunkturen, och då kan man ju, om man är lite cynisk, säga att då brukar bolag göra lite dumma grejer. Man vill spåsa tillväxten.
Ja,
ja. Nu tror jag menar.
Förvärv är ju svårt, men det kan bli bra också.
Men visst. Men, och då är liksom min take här att 2019 kommer vi nog få se ganska många uppköp från börsen om det här fortsätter.
Ja, det borde vi ha sett redan.
Vi borde ha sett det. Vi stod ju några förut. Ja. Och då har jag bett dig att ta fram lite och diskutera. Mm. Och de ser vi här. Det är liksom, Elekta har vi nämnt. De har ju alltid varit en uppköpskandidat.
Jag pratade med Jojo om det här osats också. Så det är, okay. Han ska ha cred.
Han ska ha cred. Ja, ni har suttit och liksom förberett. Elekta har ju alltid varit en uppköpskandidat. Och det har pratats om Philips bland annat.
Ja, som de samarbetar med. Visst, det känns logiskt.
Billerud Korsnäs.
Det har varit spekulationer i Dagens Industri, det var ju någon gång förra året. Och ligger aktiekursen kvar på de här nivån på 120, så då är det ju ett uppenbart target.
Och sen har vi lite fler. En aktie som jag tänkte att vi skulle avsluta med, det är ju Stillfront. Som du har med här. Det här har ju varit en fullständigt fantastisk kursutveckling. Inte minst sista tiden, det har ju fullständigt exploderat.
Ja, men som sagt, i december, under frossan där, då var ju aktien nere i 130. Ja. Någonstans där kring. Och nu står den i närmare 230. Så den gick ju ner för mycket. Och den kanske har gått upp lite väl snabbt nu då.
Alltså den rörelsen jag sett bara sista dagarna här. Liksom. Vad är det
beror på att Stillfront har gjort en mängd bra förvärv. Och det är mycket av strategin att bygga en portfölj av spel. Som att det står och faller med ett eller två. Nu har man ju då gjorde nyligen då. Eller det var ju ett tag sedan här nu förresten. Men Good Game. Ja. Är ju en stor del av Stillfront. Mm. Och de har två stora varumärken i Empire och Big. Och då när Stillfront köpte Good Game så fick ägarbröderna, Kai och Christian, fick väldigt mycket aktier. Så de ägde 26% av bolaget. Och då var man orolig för att det här var överhäng, de kommer vilja sälja. Och jag var nere i Hamburg och träffade bröderna för inte så länge sedan. Mm. Och pratade med dem där. Och jag fick den bilden av att de har det så pass gott ställt. Så de har snarare svårt att göra av med pengarna än att de behöver mer pengar. Okay. De har köpt liksom fastigheter och bara, men vi vill ju få det här bolaget att växa. Vi vill bygga bolag. Yeah. Så jag tror nästa steg. Nu sitter ju, vad heter han? Fabian Ritter är ju, han är väl vd för ägarbolaget som heter Laureus. Och tror nästa steg är att, skulle jag gissa då, att Kai går in i styrelsen också. Okay. Och jobbar mer aktivt med att dels hitta förvärv och bygga Stillfront.
Intressant.
Så att de gick då från 26 till 28, de ökar stegen här nyligen. Det har ju fått ordentlig fart på aktien.
Det är det som har fått fart. Men samtidigt om man tittar på siffrorna, det är ju, vad hade de proforma tillväxt på, var det 24-25%?
29% var det omsättningstillväxt i Q4. Ja. Och sen hade de en EBIT-marginal på 36%.
Det är hyggligt bra.
Det är en jättebra business. Ja. Så får man snurr på det här. Ja. Det lanseras ju oändligt med spel varje dag egentligen. Det är så många spel där ute.
Så den här tillväxten och den här marginalen, det kommer fortsätta vara höga siffror. Sen om det är så här högt får vi se.
Ja, men det gäller ju, problemet med den här sektorn är ju att det gäller hela tiden att lansera nya framgångsrika spel. Ja. Och den Stillfront har, det är ju väldigt starka varumärken och en väldigt stabil kundbas. Och den här typen av spel, den här genren med strategispel, det är ju äldre, det är ju liksom gubbar i vår ålder som spelar de här spelen och har gjort det under många år. Mm. Och lägger då de lägger ju 650 spänn i månaden i snitt på spelen. Så det är en fantastisk kundgrupp, men det gäller ju att AO är ju att ha en så pass stark marknadsföringsapparat som möjligt. Och det var därför delvis man gjorde förvärvet av Good Game som har en väldigt framgångsrik maskin.
Kursuppgången välförtjänt, tycker
absolut,
du?
Absolut, ja, jag tycker.
Intressant. P18 på på det här bordet.
De har hamnat i skuggan av THQ.
Ja, just det.
Och Wingefors som är geni. Ja. Men Jörgen har ju gjort ungefär samma sak.
Okay.
Alltså Wingefors är fantastiskt, men Jörgen är ju underskattad i min mening.
Bra, då har vi gått igenom det. Är du positiv till börsen då?
Nej, men jag tittar ju väldigt bolagsspecifikt. Ja. Så det finns ju väldigt många, som vi har pratat om idag, det finns ju väldigt många bra case där ute.
Men börsen är ju lite så här,
som helhet. Börsen som helhet styrs väldigt mycket av verkstad och bank. Så,
ja, men det är svårt att se
utan man får titta bortom index och titta på specifika bolag istället. Då finns det mycket spännande.
Där finns mycket spännande. Och blir det en spännande helg då?
Ja, får väl se till att göra så bra som möjligt på det.
Ja,
kämpa fram till måndag.
Kämpa fram till måndag och just det. Det är en bra ny film som kommer på Netflix som jag kan rekommendera.
Aha.
Kan ta det sen.
Ja, vi pratar
om Motley Crue. Oh,
intressant.
Skudar. Kul att ha det här.
Kul att vara här.
Hoppas du får en riktigt bra helg. Så ses
samma.
Ha det bra. Och tack för att ni har tittat och trevlig helg.